Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. Podden som fortsätter att utforska människor i kulturvärlden. Ja, och om ni gillar podden får ni gärna hjälpa till att dela avsnitten och sprida till personer som ni tror kan vara intresserade. I det här avsnittet får vi träffa Rockis, ja, eller Ulf Ivarsson som han heter. Rockis är musikproducent och musiker. Han växte upp i Gävle och blev tidigt musikintresserad. Med bas som huvudinstrument har han spelat allt från punk till avancerad folkmusik. Några av alla artister som han har spelat med är Thomas de Leva, Hedningarna, Sky High och Joakim Tåström. För podden berättar Rockis om hur det är att vara en frilansande musiker i Sverige idag. Han berättar även om hur han utvecklades som människa under pandemin, då han fick tid att tänka och rannsaka sig själv. I intervjun berättar han också varför han slutade att spela med Tåström. Härmed presenterar vi stolt Ulf Rockis Ivarsson. Då sitter jag i Rockis lägenhet i södra Stockholm. Hej Rockis!
Ja, hej Frippe.
Hur är livet?
Det är bra, tycker jag. Väldigt bra, får jag säga. Trots liksom efterdyningar och pandemier och krig och elhelvete. nej men det är bra, tycker jag. Absolut, det är bra.
Och vad jobbar du med nu?
Just nu så jobbar jag faktiskt inte alls, mer än att jag försöker vara så kreativ som möjligt och komma tillbaks till min musik. Jag har ju jobbat många år till och från inom, framförallt när pandemin dök upp, så tog jag ett vanligt kneg helt enkelt. För att, ja, man var ju tvungen att göra, få ihop tillvaron. Så att, men just nu är jag faktiskt, breakar från det och försöker väl på många sätt ta mig tillbaks till det jag ska hålla på med.
Musikerarbetet, så att säga.
Ja, absolut.
Vad hade du för tillfälligt kneg då?
Jag jobbade som betonginjekterare.
Okej, okay. Och så det innebär?
Det innebär att det är väldigt tungt och slitigt och hårt bitvis. Men jag började jobba med det, kan man säga. Det var en kompis till mig, Martin Tronsson, som frågade mig 2017 om jag ville börja jobba lite extra. Och då började jag med det då, för att jag tyckte att just precis då så var det ganska trist med musik. Jag behövde göra något annat. Så då jobbade jag lite till och från. Men sen när pandemin kom, så då fick jag frågan, vill jag jobba på heltid? Så då gjorde jag det. Och det var ju 2019-2020 där. Eller framförallt då exakt när den lockdownen kom, då började jag jobba med det där på heltid. För att det var nödvändigt.
Men tillbaka till musiken, har ju kommit ganska bra nu. Och jag hörde att igår var det i studio.
Mm.
Med Pelle Osler och...
Precis.
Spela Ruben, in med, ni var hos Ruben.
Det var hos Ruben i studio Skutan.
Och vad gör ni för någonting där nu?
Ja, Pelle håller på att spela in nytt material. Och som förhoppningsvis då ska släppas inför de här tre spelningarna vi ska göra då i januari. Malmö, Göteborg, Stockholm. Så att, men det var en väldigt lyckad inspelning. Det var bra material, kul att vara där och jobba. Bra folk.
Ja, det var utöver Ruben då som är studio. Ruben var ju gäst i podden förra veckan och Pelle Osler var ju veckan för ett år sedan ungefär. Vilka fler var det är med i det här studieprojektet?
Det är en trummis som heter Rickard Hux Nättemalm på trummor. Och så Micke Nilsén på keyboards och syntar. Och det är ju det bandet som Pelle, vi har i lite olika sättningar sen ett år tillbaks har varit med Pelle. Sen har det varit att man har plockat in stråkar och skalat ner och sådär. Men det är lite stommen av Pelles band, helt enkelt.
Men du växte upp i Gävle, förstått? Eller?
Ja,
det stämmer. Hur var det att växa upp i Gävle?
ja, det var väl ungefär som det var på 70-talet. I de här mindre småstäderna, tror jag, generellt. Det var, alltså för mig, jag är född 65. Kom ju från liksom en klassisk arbetarklass, kan man säga. Min pappa var byggnadsarbetare, mamma hemmafru. Jag har två syskon. Och ja, jag vet, ska jag vara ärlig så jag har ganska vaga minnen av min barndom. Förens, jag kanske var 12 år gammal när musiken var viktig för mig. Det var någonstans där runt 77 när punken kom. Mm. Innan dess, jag ska inte på något sätt bli för dramatisk, men det var tur att den kom. Mm. För att det var, jag tyckte inte att det var så kul att vara barn, ärligt talat, i Gävle. Inte för mig. Det var ganska, jag var ganska ett oroligt barn på något sätt. Höll ju på med mycket idrott, spelade hockey, fotboll. Åkte skateboard i första vågen när den kom. Där runt 76-77. Och varit väl ganska bra på det. Åkte ner till Stockholm och tävlade lite och sådär. Men jag var ju väldigt liten då. Men sen när liksom punken kom så tyckte jag att när den kom så landade den i mig. Alltså den sökte upp mig. Och det var liksom mitt skifte där när man på något sätt är mellan 12-13 och söker identitet och sådär. Och det var viktigt.
Men hade du spelat något instrument på lågstadiet, så här musikskola eller i skolan? Blockflöjt kanske?
Jag provade på blockflöjt, tror jag, när jag gick i första klass. Jag tror det var något sorts tvång på det. Det var jättekonstigt. Alla skulle spela blockflöjt.
Jag är några, jag är född 73, så jag är några år yngre än dig. Men på min skola tror jag att nästan alla spelade blockflöjt. Så var det några som spelade fiol också. Man fick välja, jag tror att nästan alla hade varit blockflöjt och så någon med fiol. Eller?
Ja, nej, men om man säger så här. Jag var ju väldigt musikintresserad när jag var barn. Jag har ju en moster som jobbade på den tiden i skivaffärer. Och sen flyttade hon ner till Stockholm och började jobba på skivdistributörer. Så jag menar, i väldigt tidig ålder så fick jag någon sorts fostran i bra musik. Ganska mogen rockmusik utifrån om man är så här 5-6 år, 7 år gammal. Det är därifrån mitt smeknamn kommer. Det här rockis, det kommer ju ifrån att när jag gick i första klass 72-73 där, så hade jag alltid med mig en sån här singelväska med singlar till roliga timmen på fredagar. Med, alltså det var ju allt ifrån Motte Hoopel, David Bowie, Gary Glitter, Slade. Alltså det var ju ändå musik som utifrån den åldern var ganska... Ja, det var inte så många som lyssnade på David Bowie när man var 6 eller 7 år gammal. Jag tror då måste man nog upp några år.
Men det var din moster då som hade varit med och påverkat det?
Det var min moster som hade en lyssnade på väldigt musikintresserad. Och jag lyssnade, hon påverkade det väldigt mycket. Och så att man har väl kanske henne att tacka för just musikintresset. Men det var ju långt innan jag började spela. Mm-hmm. Så det här rockis, det kom ju in där. Alltså, det är ju många år innan jag började spela musik.
Och vem var du själv som kallade det för rockis? Eller var det moster? Eller var det någon lärare? Eller, har du någon aning om
var det kom? Det var en kille som var några år äldre än mig. Ja. Som bara kallade mig för rockis. Som gick... Han kanske gick i 4:an, 5:an. Och jag gick i 1:an. För jag hade ju med mig den väskan och liksom posa på skolgården. Och liksom... hörde väl kanske den här musiken från klassrummet på något sätt. Så att det var en kille som hette Thomas Boström, om jag inte minns fel, från Gävle. Ja, men sen fanns musiken alltid där. Men det var ingen självklarhet att jag skulle spela. Jag kommer ihåg framåt sjätte klass där någon gång. Då började man köpa plattor i och med att punken kom. Jag tror jag gick i sjätte klass då jag började köpa skivor mer seriöst. Och då började man snegla så här på att man vill spela. Jag kommer ihåg att jag var intresserad av att spela trummor. Men det var ju en omöjlighet för att det fanns inget utrymme för det hemma. Men sen när jag började i sjunde klass så hade vi en musiklärare som sa efter en musiklektion, så sa han så här: och bara som ni vet så har jag, alltså jag ger ut privatlektioner i gitarr och bas om ni vill. Och bara så att ni vet. Och när han sa det här så bas, det vill jag spela. Och jag vet inte var det kom ifrån. Jag kunde, alltså på den tiden så kunde man inte separera på vem som gjorde vad. Jag var inte så mogen riktigt. Man hörde ju liksom bara en produktion och en skiva och en inspelning. Och man visste inte vad som var vad riktigt. Men jag tror jag hade väl sett någon bild på kanske så här Sid Vicious eller Paul Simonon i The Clash. Och så minns jag exakt precis innan det här. Den här sägningen från läraren. Så alltså jullovet där 78-79. Då gick jag faktiskt och köpte. Jag fick köpa en julklapp i förväg. Och då var det Public Image första album. Med John Lydon och Johnny Rotten. Pilia, Public Image Limited. First issue. Ja, just det. Den skivan. Och den tyckte jag var så fantastisk, för man hörde basen.
Ja, det är jättemycket. Det är ju trummor och basen för att man har mycket.
Ja, men det är ju liksom någon sorts, och därav också tror jag min kärlek sen till dub reggae och att basen får ta plats. Jag tror det var någonting i det albumet som tog fram någonting. Alltså just Ja Wobbles basspel kontra den här skeva gitarrvärlden. Jag älskar den skivan. Punkarna jävla hatar den. De tyckte den var fruktansvärd. Jag tyckte det var hur bra som helst. Bara för att det var någonting som, ja, men jag tror det var den som fångade mitt intresse just för det instrumentet. Det har kommit på sen faktiskt.
Men om man säger själva punk. När du hittade punken, finns det någon speciell första punkminne, om du förstår vad jag menar?
Ja, det gör det. Det fanns ju en tidning på den tiden som hette Poster. Som var en tidning som, det var ju affischer som man satt upp på väggarna. Och jag minns att det här bandet Kiss, de hade ju mandat liksom på att vara med i de här Poster. Jag var aldrig någon Kiss-freak, konstigt nog. För att jag borde ha varit det, men jag tyckte aldrig att det var speciellt intressant. Men man köpte de här tidningarna i alla fall. Och Kiss var med. Och då kom jag att de satt uppe på Empire State Building. Och så kommer jag ihåg att när jag vände på den affischen, då var det ju liksom en annan affisch. Då var det någonting som hette Sex Pistols. Och så såg jag den här liksom blicken från den här sångaren. Hela utstyrseln av hur hon var. Jag minns det här tillfället och bara tänkte, shit. Vad fan är det här? Och sen började man ju skriva om punk. Det här var sommaren 77. Och då började man ju skriva om just punken, och det var i kvällstidningarna hur jävligt det var. Och jag menar, i den åldern, småbarn gillar ju Lordi. Och de gillade Kiss. Man gillar farliga saker. Eller det som på något sätt. Jag drogs till det där. Och tyckte, fan, det här känns ju spännande och intressant. Och sen var jag och en kompis ner på en skivaffär i Gävle. Och då hade singen God Save the Queen kommit med Sex Pistols. Och jag kommer ihåg den käftsmällen när jag hörde den första gången. Jag kommer ihåg exakt liksom hela scenariot. När hon lägger på skivan. Och vi hör den här låten, den här gitarrintrot. Och tittar på honom så här. Wow. Det var liksom, då var det liksom före och efter.
Före och efter.
Och sen. Men det var ju innan jag började spela. Det var ju 2 år innan. Men sen köpte jag liksom allt som kom. Singlar för de pengar jag hade då. Men köpte ju mycket svensk musik. Och också Ebba Grön och Skabb och allt det här som kom. Beach Boys. Ja, men allting som kom över den på något sätt.
Och alla konserter. Var det mycket konserter, punkkonserter i Gävle på den tiden?
Ja, men sen då. Jag var ju för liten då. Jag var ju bara 12 år liksom. Men sen då, 79. När jag började spela bas. Så fick jag bara spela med ett band. Precis i samma veva. Alltså man köpte ett instrument i februari. Och så stod man på scen i april. Mm. Så var det. Med ett jävligt självförtroende. Och i och med det. Det var ett band som hette Pink Pyjamas. Jag vet inte om du känner till Pekka Alsén. Det är en gammal kompis till mig från Gävle.
Namnet låter bekant.
Han var sångare där. Och vi gjorde några spelningar. Och det var ju våren 79.
Spelade ni in någon?
Ja. Nej, vi spelade aldrig in någonting. Vi var väldigt kortlivade. Men sen kom Ebba Grön till Gävle. Spelade på Polhemskolan 79. På en gala där. Och det tror jag var liksom Gävles. Man snackar ju om det här när Sex Pistols var i Manchester 76. Mm. Och alla band bildades. Mm. Det var Buzzcocks. Alltså alla var ju på den spelningen. Det var lite så Gävle med Ebba. Att då hände det någonting. Den sommaren liksom. Som kom och hösten och sådär. Att man pratar mycket om den där spelningen och den konserten. Och det har varit någon sorts explosion tror jag för Gävles musikscen. Den var väldigt kort, men den var väldigt viktig.
Men efter Pink Pyjamas, ja. Vad gjorde ni efter Pink Pyjamas?
Ja, men sen...
Eller du?
Ja, men för mig var det ju så här med just musiken och instrumentet. Varför jag... jag kan ju säga så här, jag sökte inte upp det. Det kom till mig. För mig var musik, det var liksom på något sätt en livlina tror jag. Jag har liksom aldrig riktigt vågat analysera i det där. Men jag tror att det var jätteviktigt för mig. För sen stannade det kvar hos mig och är fortfarande där. Så det var ju något viktigt. Men jag tror, för mig var musiken, jag hade ingen idé på att jag skulle fortsätta med det. Försörja mig på det. Utan för mig var det bara ett sorts skydd att få vara i. Här kommer ingen åt mig. Här får jag vara i fred. Jag ville bara ha någonting att hålla på med. Pilla på liksom. Mm. Och sen under åren som gick så på något sätt blev jag ju lite bättre på det här. Och helt plötsligt så spelade jag med Gävles populäraste band.
Vilket band var det då?
Jävligt. De hette Quiet.
Och vad var det för en typ av musik?
Det var en typ av liksom... Jag blandade ju alltid från punk till reggae, ska. Det var någon sorts... variant på det som Dagvag gjorde. Mm. Alltså de kallar, Quiet kallade sin musik för rasta fuskrock. Som var liksom en alltså att man fuskade med någon sorts rasta reggae-värld. Och jag kommer ihåg när de spelade på ungdomsgårdarna hemma i Gävle så det var ju fullt. Det var ju det man snackade om. Man spelade på krogen, jag kom ju inte in, jag var för ung. Men
du fick spela där då?
Ja men alltså, de spelade ju innan jag kom med och var ju okay, stora. Ja. Och för mig var ju liksom, alltså på den tiden när man var i den där åldern, det var ingen skillnad på att se Quiet på en fritidsgården och se liksom Ebba Grön eller Dagvag på Folkparken. Allting var stort. Så när de ändå ringer på dörren hemma hos mig och frågar, jag var inte hemma, men min bror öppnade dörren, eller min bror hade, jag kom hem från ett rep. Och då sa min brorsa att det var två killar i stora hattar här som frågade om du ville börja spela med Quiet. Och jag tappade liksom, för mig var det som att spela med Rolling Stones. Jag menar, så här, det största man hade i stan. Sen började jag spela med dem och blev bättre och bättre. De var äldre än mig. Jag åkte, vi spelade jättemycket utanför stan. Jag nämnde det med brygg. Huset där i Västerås. Åkte på massa spelningar på helgerna. Kuskade runt. Vi gjorde jobbet om man säger så. Man gjorde saker själv. Man bokade spelningar. Man på något sätt. Och det ledde sen till att vi faktiskt fick spela förband till Dagvag. Maria Hissen i Stockholm. Våren 81 till exempel. Men just den där resan att man faktiskt. Ska det hända någonting måste man göra det själv. Och det är den världen jag är liksom uppfostrad och tycker att det var otroligt viktigt att vara i. Sen tog det mig vidare till massa andra saker tills jag någonstans där i mitten på 80-talet spelade med ett hamnade i någon sorts bluesvärld.
Mm.
Alltså jag tror att det bara handlar om att en energi som man på något sätt visar upp smittar av sig. Jag var intresserad av musik. Jag var inte intresserad av någon speciell genre egentligen. Att just punken var viktig, det var ju en katalysator för mitt musicerande. Och det har jag tackat den för, men det betyder inte att jag måste cementera mig fast i liksom kategorin av att det där, jag får inte göra något annat. Jag måste hålla på i de här liksom världarna, utan det skapar ju bara nyfikenhet. För det tyckte jag punken stod för. Det stod ju för, du får göra vad du vill. Du får blanda precis vad fan du vill. Det är upp till dig. Det var ju det som var så skönt med hela det alltså movementet av vad musiken stod för och representerade. Alltså allt runt omkring den. Sen vart det ju ett fängelse tyvärr.
På många... Hur menar du då?
Nej, men det vart ju en massa regelverk. Det där är ju inte punk.
Nej.
Det där, så där får det inte se ut. Du kan ju inte ha det där instrumentet.
Mm.
Då tröttnar jag. Alltså där kände jag att då, där vill inte jag befinna mig.
Mm. Men och efter, sen spelade du med Thomas Di Leva. Hur träffades ni? Han var ju också från Gävle.
Ja, men Thomas och jag gjorde faktiskt vår första gemensamma spelning tillsammans. Jag då med det här bandet Pink Pyjamas. Och han med sitt band som heter The Pilly Snorks.
Mm.
Och vi hyrde ett ställe i Gävle som heter Lilla Teatern. Där vi då gjorde den här gemensamma konserten. Tillsammans med, jag tror det var två andra band också. Eller om det var ett band. Men just det där att om det ska hända något så måste man göra något.
Mm.
Det är ju ingen som, man kan inte sitta och vänta. Och
det, men det kommer ju några gubbar med stora hattar och knackar på dörren där.
Ja, precis.
Och frågar efter dig, så det var ju inte du som sökte upp heller.
Nej, men det är det jag menar med de här energierna liksom. Det är det man ser, alltså, och man, det handlar inte om egentligen oftast att, alltså det är någonting som bara sker som man inte kan förklara. Det sitter någon med, det så funkar jag också, om jag ser eller hör en musiker eller en person som är, håller på med någon musik, så känner man ju att det är någon som vill någonting.
Mm.
Inte kanske att det är skitframgångsrikt eller liksom på något sätt, utan att det är någon som faktiskt vill något.
Men du hade spelat med samma gala då, med Di Leva på Pilly Snorks. Men när kom du att börja spela med hans band så att säga? Då?
Ja, men det var ju 10 år senare. Och så det här var ju, det är det som är så kul, för att vi hade ju våran gemensamma spelning.
Alltså mitten på 80-talet då? Eller?
Ja, alltså vi gjorde den här första gemensamma spelningen. Det var ju våren 79.
Okay.
Sen började jag spela med Thomas 10 år senare. Mm. Alltså våren 89. Inför hans turné som då var Rymdblomma. Och då, liksom under de här 10 åren från att jag började spela till så att jag hamnade med Thomas Di Leva, det var ju en resa i utveckling. Jag har aldrig gått en musikutbildning. Jag har bara tagit mig fram på ren nyfikenhet. Och i den 10-års perioden så hamnade jag i liksom bluesband, jag spelade jazz, jag spelade reggae, och när jag började spela med Thomas så var väl det att jag var liksom på något sätt tillräckligt, hade väl en nivå för att klara av den typen av musicerande, att ändå vara i en produktion. Och för han frågade ju mig, han skulle byta band, vill du vara med? Jag vill att du är med. Och jag tyckte det var jättekul, för han hade använts av musiker i Stockholm mer eller mindre sedan han flyttade dit. Och som också var musiker som jag såg upp till. Så att det var ju också en, för mig en, ja, det var ju väldigt stort. Så att det var ju 79, eller säga 89, och sen spelade vi till och från tillsammans fram till 2005. Sen tröttnade jag på det.
Men och du var även med producerade någon skiva med Thomas, eller hur funkade det?
Nej.
I studion? Nej.
Spela bara.
Var bara basist. Ja. Bara.
Ja, men det var turné och när det var skivinspelningar. Så i den mån som det är, och en frilansande musiker.
Jag vet inte, jag hörde ett rykte som du kanske får sticka hårt på. Men jag vet inte om det stämmer, men ville det leva vid något tillfälle att du skulle spela utklädd som gurka?
Nej, det var väl nog snarare jag som tyckte att jag såg ut som en gurka i hans scenkläder som jag hade just på den turnén.
Okej.
Okay. Det var väl snarare jag som myntade. Men han hade ju, jag vet ju att en musiker fick ju stå ut med att ha en mössa på sig som såg ut som en jordgubbe och sånt där. Men det där gjorde man ju till en... Jag har aldrig haft något problem egentligen med att Thomas... liksom... Han har sin idé. Det är teater liksom. Och det kunde jag tycka var ganska skönt och kul i kontrast till den här liksom uniform och klyschan liksom. Att det var rätt friskt på något sätt och fräscht. Men samtidigt idag kan jag tycka att faktiskt, vad fan, varför gick jag med på vissa grejer av det där? Jo, på grund av välviljan. Att man gör det för att man vill vara med. Och så där skulle, det skulle jag aldrig gå med på idag till exempel. För att det där med hans idé med kläder och hela hans helhetstänk, det beundrar jag. Men man måste ändå bjuda in liksom folk till det. Man kan inte tvinga på folk saker. Det var ju på det sättet det var. Om du inte vill ha det här på dig, då blir jag jättesur och ledsen.
Om du inte vill se ut som en gurka så...
Ja, men det var lite på det sättet. Och det kan jag tycka är... Det är inte okej. Okay. Men man gör det för att man vill vara med. Och tyvärr så är det ganska vanligt.
Men jobbar du med Thomas Delev eller har ni kontakt eller så?
Nej, jag har inte träffat honom sen jag klev av scen 2005 på Gröna Lund. Mm. Det blir så.
Livet går vidare. Men har du någon annan så här, tänk, några galna minnen från Deleva-tiden?
Men jag tyckte ju Thomas, alltså jag tyckte ju, när jag började spela med Thomas så tyckte jag han var så jävla bra på att ha full koll på sin musik liksom. Han hade ju en otrolig koll på arrangemang och jag har lärt mig, alltså jag har lärt mig otroligt mycket av alla de här jag har spelat med. Men var, ja, alltså, men just Thomas då, hur han såg och hörde musiken, han kunde ju så här dagen efter en spelning liksom, men vi måste kolla den där detaljen i trummor och bas eller syntarna funkande där. Han hade ju ett öra som var oerhört imponerande med tanke på att han ändå, ja, han var ju inte purung, han var ju inte skitgammal heller, men han hade en sån oerhört professionell liksom infallsvinkel på det han höll på med. Men galna saker, ja, det var väl galet bara att spela med honom överhuvudtaget. Liksom, han var en outsider.
Eller är.
Ja, men alltså, men under ändå den tiden, men jag kommer ihåg när jag såg Thomas första gången där på Lilla Teatern och någon spelning efter 79. Jag tänkte, det här kommer ju bli någonting. Den här snubben har något helt annat som vi inte har. Vi är inte där. För det han höll på med musikaliskt och det här bandet, vi var ju ett så här råpunkband. Vi spelade Ramones punk liksom och Clash covers och vad vi nu gjorde. Pilly Snorks, det var mer så här tidiga Ultravox, Roxy Music, David Bowie, Wire. Det var liksom musik som var lite för komplex tror jag att tugga i sig. Kanske just där och då. Men det var ju också en sån här liten käftsmäll. Wow, kan man göra så här också? Så att Thomas på många sätt var ju, alltså jag är otroligt tacksam för att jag fått spela med honom på många sätt. Men samtidigt så finns det vissa saker som jag inte alls tycker är speciellt kul. Men det har ju inte att göra så mycket med musik. Liksom. Det har ju mer att göra kanske med kontrollerandet av människor och hur man ska på något sätt
Men jag tänker, om det var i det bandet, när han hade skrivit en sång eller låt med text och musik, hur mycket, hur stor del hade, fick bandet vara med att bestämma? Eller kom han här, nu är det här, så här ska det låta liksom?
Väldigt olika. Som det är. Med vem man än spelar in med och jobbar med. Så det är väldigt olika. Och det där är så flytande gränser också, tycker jag. Men vad som är... Ja, men liksom, okej, okay, här kommer jag liksom att arra en hel låt åt en artist. Men jag liksom har ingenting för det. Jag kommer med en hel, alltså, som lyfter hela paketet. Det där är saker man, som är jättesvårt att beskriva, tror jag. Och ta upp i diskussion, för det blir aldrig... Jag menar, om jag kom på en baslinje eller ett arrangemang så här. Det är inte så att jag går till artisten och säger, du, nu ska jag ha låtskriva cred på det här. Mm. För att då blir jag en jobbig jävel. Det måste ju komma från dem. Och den generositet som just finns där och då. Och det där är jättevanligt. Det är svårt det där. En svår balansgång. Men svaret på frågan är, jag tillförde väldigt mycket till och från. Ibland hade Thomas jättetydliga idéer. Mycket av hans låtar bygger faktiskt på bas. Till exempel Imorgon. Du är precis. Det finns massa låtar. Stjärnens krigare, en basriff som jag kom på. Naked Number One. Jag kom på jättemycket grejer där. Men han kom ju på fantastiska baslinjer själv. För att han tillät faktiskt basen att vara liksom ett instrument och att det fick ta plats. Och därför tycker jag det var väldigt kul att spela med Thomas.
Och säkert lärorikt.
Absolut.
Men sen så var du ute med Olle Ljungström en del också.
Ja, inte jättemycket. Det var väl egentligen hans sista turné som han gjorde innan han flyttade från stan. Det är typ 21 år sedan någonstans där. Precis innan han stack till Afghanistan där.
Afghanistan, det vet jag ingenting om.
Nej, men han gjorde ju en resa, en dokumentärfilm med den här Paul Hollander. Och liksom, sen vart det inte riktigt bra efter det faktiskt, tyvärr. Men han, den turnén var jättekul med Olle, men det var en turné. Jag tror det var på någon samlingsskiva som släpptes där. Men sen har jag ju en massa andra grejer också. Jag har ju spelat med... För mig är det bara så här... Om man vill spela viss musik... Om jag vill spela liksom tung, noisig trio-rock... Då kanske jag inte hittar det här i Stockholm. Då får jag åka till Borlänge och göra det med Claes Yngström.
För att, du har spelat med honom också?
Jag har spelat med honom jättemycket till exempel.
Sky High.
Som är en... Claes är liksom min... Jag brukar säga att han är min mentor. För att han... De tillfällen... Alltså, jag har spelat med honom. Det har varit på så lösa... Liksom... Det har varit väldigt, som är löst i kanterna på något sätt. Som är också väldigt viktigt. Som musiker. Att hamna i improvisationssituationer. Förstärkan går sönder. Rockis, nu får du ta över. Alltså, alla de där grejerna har han lärt mig. Det här att han ringer en onsdag till mig. Ja, tjena, det är Claes. Vad gör du i helgen? Nej, ingenting. Ja, fan vad schysst, men du måste åka imorgon för vi ska spela i Danmark. Liksom, och hela den där snabba pucka-grejen, det här liksom att vara alert på saker, har jag fått mycket från honom. Och så den, och liksom just det där att det, när det händer i stunden, det är ett sätt att musicera. Ett annat sätt är att spela liksom tydligt arrangerad musik med Tåström eller med Thomas de Leva. Men om man då sitter med perspektiv och tittar på att jag har ändå gjort ganska mycket saker. Jag spelar otroligt mycket olika typer av musik. Så blir liksom ingenting är bättre eller sämre. Utan det handlar helt och hållet om, det bestämmer ju jag. För att det är sammanhanget i sig. Och vad jag petar in i det som blir alltså intressant för mig. Alltså det är jätteenkelt att kanske förhålla sig till en typ av musik och så är man kvar i det liksom bollhavet. Men jag har ju liksom spelat så mycket musik. Jag har spelat allt ifrån liksom punkrock till avancerad folkmusik som är arrangerad av alltså folkmusik.
Det var med hedningarna, vet jag.
Ja, men det var ju också innan. Men liksom just det där spannet handlar ju bara om att jag gör ingen skillnad. Vem jag än spelar med så petar jag in det som är jag. Jag försöker att inte vara kamelont liksom. Utan jag försöker peta in ett sound. Eller ett sätt att tänka. Så att det blir liksom. Jag menar så här, hur kan du hoppa från det till det där? Ja, men jag gör, det är ingen skillnad.
Men kan du beskriva det som är du där? Liksom typiskt rockis?
Nej.
Det går inte.
Det kan jag
inte. Det är en känsla.
Det är bara en känsla. Och det tror jag är. Det går inte. Det skulle nog bara bli en fullständig. Den doktorsavhandlingen skulle jag inte vilja läsa faktiskt. Ja. Det skulle bli svårt. Det handlar bara om ren nyfikenhet. Att bejaka liksom också ett instrument. Men också en musikalitet. Och se. För mig är också musik att spela med människor. Det är ett iakttagelseprojekt på många sätt också. Ett psykologiskt experiment. Ja, men finns det någon musik här? Om jag jämför med det jag var förr. Eller är det bara en hittepågrej där? Är det en fake eller inte? Det är också väldigt intressant.
Men du nämnde Thåström här också. Du har ju jobbat många år med Thåström. Men hur fann ni varandra då?
Jag vet inte. Vi bodde grannar faktiskt. I slutet på 90-talet där någonstans i gamla, vad säger jag? Fridhems, eller Sankt Eriksplansområdet. Jag hade väl träffat varandra lite innan, men jag kände ju inte honom. Men så gick åren och sen när han skulle sätta ihop en ny skiva och byta band och sådär, så ringde han till mig och frågade om jag ville vara med på den här skivan då, som heter Skebo Kvarnsvägen 209. Och sen så. Och det var ju jättekul.
Och det var ju någonstans där Skebokvarnsvägen där Thåström ändrade lite grann. Det blev lite mer melodiöst och lite. Ja, det hände någonting där, känns det som.
Ja, alltså. Jag hade väl inte riktigt så här. Jag gillar ju honom. Liksom utifrån. Att man kanske känner samhörighet, att man kommer i samma grej så där. Jag gillade Ebba Grön och jag tyckte det var fantastiskt. Imperiet hade jag absolut ingen feeling för alls. Peace Love and Pitbulls tycker jag var helt fantastiska. Och sen tycker jag liksom med sologrejerna efter, jag var ganska, alltså när jag fick det här samtalet så tyckte jag fan var fint liksom. Han är ändå, har ju varit på många sätt en inspiratör. Oavsett, alltså det handlar ju kanske inte jämt om vad man gör musikaliskt. Det handlar ju så mycket om liksom beslut. Vilka beslut också en artist tar. Jag menar, jag blir imponerad av människor som vågar ta risker. Att man inte ställer sig och sjunger Bellman. Men man åker ner till Amsterdam och startar liksom ett samplingsbaserat industrirockprojekt.
Och spela
på dörren liksom. Sånt blir jag impad av. Det är mer allt sånt. Precis allt sånt. Oavsett vad det är liksom. Det kan vara allt ifrån att Miles Davis slutar göra traditionell liksom jazzmusik och går in i elektrisk funk på ett ackord. Och liksom hela den typen av risktaganden gör, tycker jag, är liksom bättre än så blir det inte. För det är där det händer. Men när det gäller då Thåström, ja, men vi började spela ihop där 2005 och sen spela på den skivan. Det var en turné. Han skulle påbörja nästa album. Då på något sätt, så han hade börjat med det albumet. Och då fick jag en förfrågan om jag ville slutföra den skivan då, på något sätt, som var kärleken för dem. Så gjorde vi den skivan som jag tyckte på något sätt. Det var ju, jag tyckte det var kul att, jag, att han på något sätt gav mig till den tilliten.
Men när du säger slutföra, vad menar du med produktionsbiten? Eller vad var det exakt?
Ja, men han hade ju påbörjat den skivan och på något sätt. Men sen fick jag bara ett samtal att han ville göra den färdig med mig. Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara hade erbjudit honom att vill du sitta och jobba med musik så kan du sitta i min studio på Fryshuset om du kör fast eller vad det var. Och svaret på det var att ja, men när kör vi igång? Och jag var inte riktigt beredd på det. Jag tyckte inte den... Jag tyckte det hade kunnat bli bättre. Alltså det var bra, men det var fortfarande... Den hade kunnat bli mycket bättre på många sätt. För jag tycker arbetet med den skivan var väldigt speciellt och konstigt. Den hade kunnat bli mycket bättre. Men däremot andra albumet Beväpnade med vingar fick jag ju då också ett förtroende som producent och mer eller mindre kliva in och ta plats. Det kunde jag inte göra riktigt på den där skivan innan. Jag vet inte varför, men...
Den hade du inte varit med från början? Då,
nej, precis. Nej, utan det var någon sorts så här, okej, okay, hur ska jag vägleda det här? Och, men Beväpnade med vingar tyckte jag var... Liksom, där la jag väldigt mycket, liksom, som man ska göra. Själ och tid och kraft i produktion. Så att,
men om man säger... Vi pratade lite om det lever lite, om man jämför med Tåström, när man... repar med bandet, hur pass stor roll har de andra musikerna, hur mycket har bestämmer Tåström, man säger.
Jag tror det också är väldigt till och från. Alla har väl en tydlig bild om vad de vill uppnå, men den är ju jättesvår att förklara jämt. Så därför så får ju musikerna på något sätt, ja, men alltså då får man ju prov, det är ju kasta ut idéer och det är ju trial and error. Men det är väl på samma sätt som det är med vilken artist som helst. Det är från dag till dag, tycker jag. Men vad jag tyckte var... Tåström, han hade ju ett gott öra till sina musiker. Och litar ju på bandet. Och det band som ändå var då under den här längre perioden från... Vad ska man säga?
Sjöbo Kvarnstiden, tycker jag.
Ja, men det skiftar ju lite där. Men den sättningen som kom där tycker jag personligen då, från 2010 fram till när han då bytte ut bandet.
Vilka var det då? Det var du och Pelle Osler.
Det var jag, Pelle Osler, Anders Kärnestam,
Nilsén
och Niklas Hellberg. Det är som det bandet med den ska säga konstellationen och individerna har på något sätt skapat det som jag tycker är det, liksom det som Tåström åker runt på nu. Det är en kvalitet. Mm. Men och något sound som jag tror ändå att han naturligtvis, ja, vi var ju, alltså, han hade ju inte spelat så länge med någon någonsin. Mm. Så det måste väl ha betytt någonting. Men, hoppas.
Ja, det blev ju några skivor som blev ganska bra, om man säger.
Mm.
Men sen så byttes hela bandet ut, större delen. Det var bara Niklas Hell kvar, eller hur var det? Hur gick det till det där?
Jo, det ska jag berätta för dig. 2019 så, på hösten där, så träffade jag Tåström. Vi tog en kaffe. Och då säger han så här till mig: jag vill byta ut hela bandet och hela personalstyrkan. Jag vill byta ljud och ljus och bandet. Men jag vill att du och en kille till är kvar från gamla bandet. Och så tänkte jag på det och så kommer jag ihåg att han sa, för det blir ju enklare då liksom. Och då tänkte jag ett tag på det där liksom, okej, ska jag ta det som något bra eller dåligt? Att det är enkelt. För vem då liksom? Mm. Men sen kom pandemin. Och då hände det otroligt mycket i mig. hur jag liksom börjar på något sätt rannsaka min situation och livsväg liksom med okej, här kom den pandemi. Jag hade också bestämt mig för att ta bort ganska mycket inför det årsskiftet. För jag släppte en egen skiva. Jag ville gå en väg som var mer experimentell. Göra egna plattor. Släppte ett album. Och ville liksom satsa på min egen musik. För jag hade hållit på med en massa små projekt till och från. Och inte riktigt tagit det på allvar. Men i alla fall, pandemin kom. Jag släppte det albumet. Tåström hade liksom gett sitt, ställt sin fråga. Liksom, jag vill att du är med. Och jag började jobba och började liksom fundera ganska mycket så här på, som musiker. Vad har jag gjort i liksom så här 35 år? Och började så här rannsaka mig själv. Vad är det som gör att det jag är bäst på, oavsett vilken nivå jag är på, om jag är på den högsta nivån, och så gör jag en kalkyl på överlevnad, så känner jag bättre på att gå in som outbildad på det jobb jag gör här och nu. Och laga tunnlar. Det är något fel. Det är ett ekofel någonstans. Det är liksom något, det är något i något ekosystem som inte rimmar. Att bra musiker tjänar sämre på det de faktiskt är jävligt bra på än det extra jobb man tar. Man måste till slut börja liksom räkna på saker. Vi är så jävla bra på att ha välvilja. Vi gör vad som helst för skitpengar. Vi ställer oss och liksom, ja men jag är med. Det är väl kul att turnera. Ja det är jättekul. Men till slut, vi måste växa upp liksom och ta oss med på allvar. Och det hände under pandemin för mig. Att liksom det här med att åka runt och liksom serva framgångsrika artister. Med att belöningen är att man kanske får vara med nästa gång. Då kände jag så här. Det där är jag klar med. Det bara kom till mig liksom successivt. Sen var det en massa andra saker som jag inte har lust att gå in på. Men jag skrev ett brev till Tåström och hans management och sa upp mig. Att jag vill inte vara med. På grund av att jag var klar.
Mm. Och hur togs det emot då?
Ingen aning faktiskt. Jag fick ju svar. Men det var väl trist. Liksom. Mm. Men alltså det är ju det som också blir så intressant med det här förhållningssättet kring artist, musiker och personal som alltså när man är på den nivån som då ska vara en nivå. Mm. Förstår det? Produktioner. Vi ska ut och underhålla människor i ishallar. Och det ska på något sätt tillfredsställa väldigt mycket människor. Det vi musiker tror ibland, det är att vi är viktigare än vad vi egentligen är. För att vi är, hur bra du än är, så är du ersättningsbar. Tåström ställer inte in en konsert för att jag säger nej. Hur bra han tycker att jag än är. Hur mycket superlativ man får. Så står det någon annan och gör det sen. De står ju på kö. Det måste vi fatta. Vi är för dåliga på just det jag sa innan. Men den här välviljan. Välviljan går liksom före professionaliteten. Det där slog mig. Och det kom lite för sent i livet. Tyvärr. Men jag tror att det har också att göra med att Sverige är väldigt litet. Det har liksom få som slåss liksom om få saker och sådär. En annan aspekt på det, när det gäller just det där. Jag avskyr att vara favoriserad. Det är det värsta jag vet.
Så när Pim Tåström sa att du och en till, som det var Hell då, skulle vara kvar, då blev det jobbigt.
Jag gillar inte det bara. Nej. Jag tycker ändå, jag tycker det är inget bra. Speciellt i liksom i syfte då, eller vad ska man säga, i med perspektiv då, där det har varit ett band som har gjort exakt samma jobb. Jag menar att jag då har suttit och spelat in vissa grejer. Mm. Så har ju alla varit lika viktiga för att lyfta det här skeppet. då har jag svårt liksom för, jag gillar inte sånt. Alltså hela musikindustrin eller hela musikbranschen bygger på favorisering. Jag säger fjäsk. Rövslickeri. Liksom jag orkar inte med det. Bara. Jag känner bara så här, nej. Och det har egentligen ingenting med Tåström att göra. Det är mer en generell liksom attityd som genomsyrar väldigt mycket av hur det ser ut. Och där är vi inte, jag ställer inte upp på det. Jag tycker inte om det. Så att det som händer liksom sen, det är också det här att det står ju ett nytt band där. Och de är ju skitbra. Och det som också är så intressant, det är ju att det här då liksom, vad ska man säga, magiska bandet med Oslers gitarr och Rockys blytunga bas, det har folk glömt bort efter en spelning. Folk skiter fullständigt i det. Det är någon på något forum som tycker så här, åh fan, Pelles gitarr saknar vi och bla bla bla. Men fan, folk har glömt det där efter en spelning. De vill bara höra hans låtar. Eller De Levas låtar. Eller vem det nu än är. Det är som, vi som måste sluta tro att vi är så jävla viktiga för vi är verktyg. Och vill du inte ha det så, då får du skapa ditt egna universum och göra egen musik. Och inte vara liksom beroende av andras kreativitet. För det är det du är så länge du sätter dig i de här situationerna som musiker. Att vem är du själv? Om du skalar bort liksom de här markörerna av att jag är, nu är jag en tillhörighet. Jag får spela med Tåström. Det är liksom en identitet. Du liksom, man hänger upp sig på så. Det är livsfarligt. Du måste hela tiden ha det i åtanke. Det är livsfarligt. När det försvinner, kan du stå för dig själv som kreativ person. Utan krimskramset. Utan identifikationen av den här personen du ska arbeta för. Vem är du utan allt det där? Det jobbar jag på. Jag vill inte vara Tåströms basist. Jag vill inte vara De Levas basist. Jag behöver inte dem för att spela musik. Jo, men det är en grundinställning. Det är liksom ett mindset, generellt. Det kommer en dag då de slutar att ringa. Vem är du då? Det finns jättemycket exempel på det. Alltså rockgitarrister som dör, som bara tappar hela identifikationen av att de inte fick vara med i det här bandet längre. Alltså det finns hur många exempel som helst. Där vill inte jag hamna. Och jag liksom har alltid hållit mig ifrån det. För att jag också hållit mig ifrån den här klicken av, om man nu ska säga, Stockholmsmusiker som är nervösa, oroliga för att tappa det man har. För då kommer vi till en annan grej. För om man då ska hålla en nivå på sitt musicerande, vad det nu är. Om man nu tycker att det är att spela med en artist som är jättekänd och jätteframgångsrik, och att du får sitta i baksätet ett tag i den liksom världen, för att det är ju väldigt sällsynt. Det är ju inte där vi musicerar egentligen. Där är vi ju, det är ju inte där vi är hela tiden. Det är en väldigt kort period av ens musicerande, för det finns ju massa andra saker att upptäcka. Men om man då vill hålla sig på en nivå, så tycker jag det blir, för mig blir det svårt då. Alltså, jag vill inte spela med Ulf Lundell. Jag vill inte spela med Per Gessle. Jag vill inte spela med Lasse Winnerbäck. Jag vill inte spela med Eva Dahlgren eller vad det nu är. Liksom, ingen diss till deras artisteri. Det handlar bara om, jag vet inte hur jag ska göra där inne. Jag kan inte placera mig själv där jag är här och nu. Efter den här resan jag har gjort ändå med så här retrospektivt med Tåström, De Leva, Hedningarna, vad som har skapat mig, vad jag är här och nu, så är inte det någonting för mig. Härifrån och fram, hur länge jag nu får hålla på. Utan då är det viktigare att det måste komma till mig nu. Det liksom måste vara lite mer på mina villkor. Och att de människor man spelar med och jobbar med är likadana. Det är alltså, och det är någonting som, så kanske inte jag tänkte för 20 år sedan.
Men har du någon sån här drömartist som du skulle vilja arbeta med?
Nej, jag tänker inte så.
Men du har internationella artister. Du har tidigare, vilka har jobbat, nu har vi bara pratat svenska artister, men du har även jobbat med internationella. personer?
Jo, men under den här tiden, alltså under en väldigt kort men intensiv period, så när jag jobbade med Tåström, så fick jag ju ganska mycket förfrågningar där. Som det naturligtvis alltid blir. Du jobbar med en excentrisk person. Du jobbar med människor som bär på någon sorts oerhörd respekt, va? Och du levererar någonting som visar på någon sorts framgång. Liksom, du vill ju folk ha dig. Och då börjar folk höra av sig. Så jag har jobbat. Det var ju mycket samtal liksom runt den där tiden när jag gjorde de här skivorna. Men mycket tackade nej till. På grund av att jag inte kände att jag kunde göra det bara. Men sen, jag jobbade med en norsk artist som heter Sivert Høyem. Som, han är ute och turnerar nu med det här bandet som han hade då förr i tiden. Ja, de har ju återuppstått, som heter Madrugada. Men, så jag gjorde ett album med honom och turnerade med honom. Och det är också så intressant för att... hur det ändå funkar det här med att producera. Och liksom, då om man lyssnar på en skiva så tycker man att det är intressant. Och så förväntar man sig på något sätt att man ska kunna hälla det ljudet över sig själv. Så här, ja, men vi tar ditt koncept och så sätter vi det i min musik. Det kommer ju aldrig att funka. Det funkar ju aldrig. Liksom att nu, det där ju, liksom, alltså den här romantiken kring att vi ska ta det här soundet och så ska vi hälla det över min musik. Och så tror vi att det kommer att funka. Så är det inte. Det är också någonting man lär sig på vägen. Att det är så oerhört mycket romantik i musikbranschen. Och hur man liksom refererar och referenstänker kring produktion. Men alltså just när det gäller just det här som jag insåg där ganska snabbt. Att fan, jag tycker... Alltså jag jobbade i Tyskland med en tysk artist som heter Andreas Schröder, som jag tyckte var väldigt kul. Det fick jag också mycket tack vare att jag jobbade med Tåström där. För hon gillar ju Tåström. Det var kul. Det var jätteroligt. En kort, intensiv inspelning som jag tycker varit väldigt lyckad. Men det är väl... Sen har jag gjort egna skivor med musiker som jag vill jobba med, helt enkelt.
Ja, men dina egna, jag har lyssnat till de här Lower Zone och allt vad de heter. Mycket bas är det. Jag tycker det är några låtar är ju fantastiska, tycker jag.
Vad kul.
Och det är ingen sång, det är bara skönt. Jag tycker det var jätteskönt.
Ja, nej men, alltså jag vet, det här med sång eller inte. Vad fan, liksom, låt instrumentet vara rösten.
Jag tycker basen sjunger.
Ja, men jag tycker så här, all musik som på något sätt har ett instrument eller någonting som styr det framåt är väl en röst då. Jag menar, det kan vara därför jag älskar Miles Davis. Jag älskar liksom, det behöver inte vara någon som för mig är det ganska enkelt så här också. Har du ingenting att säga så håll käften. Alltså för mig kan sång bli så överskattat. Det är bara så här. Det är ett jävla tjat om den där sången. Men vad säger den här personen med sin sång? Ingenting. Då kan det vara tyst. Det är jätteenkelt. Det handlar inte om instrumentering. Det handlar ju liksom om... Och visst, jag dras ju personligen till musik som alltid har varit. Alltså jag vet inte, det behöver inte vara instrumentalt. Men jag tycker... Alltså ända sedan... Jag hörde den här skivan med Brian Eno och David Byrne. Som heter In My Life of Bush of Ghosts. Som kom 1981. Så det var första gången på något sätt jag hörde instrumentalmusik som var... Ja, så här kan man ju också göra. Och sen hakar man, börjar man lyssna mer på det var ganska mycket senare. Med Brian Enos mer ambienta musik. Musik som... Och även det som Miles Davis gjorde under sin elektriska period. Det kan man också koppla ihop med ambient. För att det är någon sorts ändlös musik. Som bara får vara... Det finns inga så här, nu måste det hända för att nu måste det komma en refräng. Nu måste låten vara slut. Utan det får bara vara. Och det är liksom ingen som har ställt några krav på att man ska ha några åsikter om det heller. Utan det får bara pågå. Och den typen av musik och ingång till musik är liksom där jag vill vara överhuvudtaget. Att det som händer, det får ske. Och det är därför jag också drar mig med till improviserade världar. Det har svårt att liksom se mig själv som en... Ja, men du spelar bas. Liksom, jag gillar mitt instrument så pass mycket så att jag har svårt att se mig själv, sätta mig själv och mitt instrument i marginalen för att det ska vara något förtjockningsmedel till någonting. Mm. För vissa har ingen relation till bas, har jag upptäckt. Folk är rädd för bas. Och liksom, bara för att du spelar bas så betyder det ju inte att du inte kan ta det liksom. Jag menar, många gör ju basskivor och inspelningar som kanske är i min värld, och alltså, det kan bli ganska smaklöst för att man har ingen vision. Man ska bara uppvisa någon form av ekvilibrism och hur duktig man är. Men gör man det där lite mer delikat och liksom, jag försöker tänka så. Hur ska jag göra för att vad är inte gjort? För att jag menar, i min värld, om du är en sångare och skriver texter, då är ju det liksom rösten. Där har du liksom ditt stag. För mig är det mitt instrument. Och då måste jag ju ta det på allvar. Då måste jag ju botanisera i, vad kan jag göra med det här? Hur långt kan jag gå liksom? Kan jag ställa mig på en scen själv med ett instrument och improvisera en hel konsert inför publik? Som
ja,
jag har gjort.
Ja, det har du gjort, ja, precis. Och det är väldigt intressant. Det blir intressant också.
Ja, men jag utgår hela tiden från vad tycker jag är intressant. Mm. Och, det, ofta... och liksom, det är dit man måste komma, tror jag, också som person. Och liksom hur du tänker. Alltså, det är också den här oron som jag tycker är så stark. Framförallt, alltså, jag har levt och bott i Stockholm i ganska länge liksom. Och den här stan lider ju så mycket av oro, nervositet och ängslighet. Och det hör man ju också på musiken. Att man hela tiden liksom är där för att tillfredsställa någon annan. Fast man i själva verket säger att man skiter i det. Men man märker det så tydligt. Alltså sånt där läser man av direkt.
Men finns det några andra städer i världen då som där musiken är mindre ängslig?
Absolut.
Och vad har du något favorit?
Ja, men jag, alltså, nu har man inte varit i städer så länge, men det finns det absolut. För jag tror att Stockholm är liksom, London och Stockholm är ganska lika. Mm. Jag tycker det är två städer som lider av det här extremt mycket. Vi är otroligt i behov av de här smakråden i liksom Anders Lock och Strag, Gradvall, som på något sätt ska tala om för människor vad man ska gilla. Och sen om det är skitdåligt så gillar vi det i alla fall. För att de säger ju att det är bra. Mm. Det där kommer lite från Storbritannien. Det är liksom en brittisk företeelse som inte alls jag uppfattar. Jag ska inte prata för mycket, jag har varit i New York alldeles för lite. Men jag träffar väldigt mycket musiker och folk som jobbar där. De har inte tid att hålla på med sånt där.
Men vad lyssnar du själv? Vad gillar du för musik själv idag då?
Alltså det är så svårt. Alltså jag är så svår. Klyschan. Jag lyssnar på så otroligt mycket musik. Men. Herregud. Vad fan lyssnar jag på? Ja, alltså det blir så. Det är ingenting jag snöat in på precis just nu. Sådär, men. Jag tycker Brian Enos senaste skiva är jättebra. Faktiskt den senaste som han har släppt, som kom för någon månad sedan. Den tycker jag är fin. För den... där sjunger han också... Han sjunger också... bra på den skivan. Och det är... Alltså till exempel när det gäller honom, så jag tycker han är ganska... odräglig när han ska göra popmusik, men när han har den här liksom stämningsfulla liksom lite mörkret i sin sång liksom, eller det tycker jag är en bra skiva, den har jag lyssnat mycket på. Men sen lyssnar jag på, alltså jag försöker upptäcka grejer som jag aldrig har varit i och botaniserat i. Det är ju mycket frijazz, Albert Ayler och Archie Shepp. Mycket av Coltranes värld. Det är sådana musik som man kan bita i hela livet. som aldrig blir liksom, man blir aldrig klar med det.
Nej, det är kanske för att man aldrig ska bli klar med det heller kanske.
Nej men alltså, jag såg en ganska fin intervju. Jag har full respekt för liksom de här gubbarna Rolling Stones. Jag har gillat ju dem när jag var yngre och sådär. Men jag kan tycka att det... Alltså jag säger så här, som musiker och liksom yrkesmän har jag en jävla respekt för... Man tar Keith Richards till exempel. Jag är ingen superfan av hans liksom väsen överhuvudtaget. Jag tycker det är tramsigt, va? Men han sa ganska bra grej i en intervju här. Det var en kille som heter Kurt Loder på Rolling Stone Magazine som intervjuade honom. Och då sa han så här: men efter alla de här åren liksom, du har allt. Vad är det som gör att du fortsätter? Och då säger Keith Richards så här: jag har inte knäckt koden än. Jag har liksom inte... Musiken är som ett... det är som från dag till dag. När jag har knäckt koden, då är det klart. Och det kommer vi inte att göra, liksom. Om man inte tröttnar på det av andra sätt. Att man kanske vill... ja, men det här var inte för mig. Eller det här var inte... liksom... jag menar, alltså, det är det jag menar med musiken. Den är så stark som ett väsen. Som på något sätt kidnappar en. Och det är större än liksom att söka sig, tror jag, till... och nu när det gäller Keith Richards, en urusel jämförelse. Men när han säger de här sakerna så visar det bara på att han hade ju lika gärna kunnat sitta hemma i källaren och spelat. Och för mig är det bara att sitta i det här rummet med mina instrument, de här böckerna, med skivorna. Det är lika viktigt som att stå på om man får spela på scen med en artist. Det är ju ett helhetstänk på något sätt. Och hade det varit för pengarna, då hade jag varit där för länge sedan. Då hade jag liksom sökt mig dit. Men jag är inte den personen som kanske dras till just den mekanismen av att jag måste tjäna mycket pengar för att få hålla på med någonting som jag mår bra av. Då hade jag inte ens suttit där och pratat med dig. Då hade jag varit någon annanstans. För vissa människor är det viktigare. Men för mig är det också lite kanske att knäcka koden. inte någon övre jämförelse, men förstår du?
Jag förstår. Och du nämnde din lägenhet. Det är ju, jag ser 5 basar åt ena hållet och det finns ganska många basar. Vinylskivor och böcker. Mm. Och CD-skivor också.
Mm.
Men när jag gick hit så kom... var det inte här i krokarna EMI hade studio förut länge sedan?
Den ligger precis här nedanför.
Nej, ja, kultstudion så att säga.
Den ligger alltså precis bakom min rygg här.
Okej.
Nästa hus bakom här.
Och har du spelat in den? Har du varit där någon gång?
Har aldrig satt min fot där.
Vad skönt.
Ja, jag vet inte, men jag har aldrig varit där. Jag har aldrig ens varit in i den studion överhuvudtaget. Ibland står någon limousin där.
Okay. Får jag ett studiebesök? Ja, men det är någon ett studiobesök.
Läser man in så här Hammarby-posten och Britney Spears så här. Mm. Ja. Kul. jag har aldrig varit där. Jag vet inte när det var EMI-studion. Nu är det ju någon Bagpipe Studios tror jag den heter.
Okay.
Och jag har förstått att det är en inspelningsstudio, men det är väl också någon form av så här låtskrivarkomplex där de sitter och gör musik på löpande band.
Men framåt i tiden, du nämnde att du var på med Osler här igen. Vad har du annars som framöver kommer i Rockies värld?
Jag spelar ju med ett band tillsammans med Hux som också spelar trummor då.
Som heter bandet?
Som heter Patos. Och vi har ju hållit på och spelat i... alltså bandet har funnits sedan 2000.
Ja, det känns som att det är någon jag kände som var med på Atos för länge sedan. Men...
kanske Stefan Dimle.
Nej, det låter så bekant. Jag kan inte
precis. Vad heter han då, gitarristen? Tappar namnet. Som spelar med Dunga.
Reine Fiske. Det var Reine Fiske, ja. För jag känner så. Det var därför men jag vågade inte säga namnet för jag skulle säga fel.
Reine var med från början.
Ja, precis. Det var då jag mix med Reine lite.
Exakt. Och då var det Hux och Reine. Och så är det Hux fru Petronella på sång. En kille som heter Valle som spelade keyboard. Och Stefan Dimle på bas. Och då var det ju mer någon sorts progg. Alltså, jag tror bandet startades på grund av att de skulle kompa den här sångerskan Turid.
Ja, just det.
Mm. Men sen har ju de spelat, alltså jag kom med 2010 då när Dimle hoppade av och spelade på en skiva. Mm. Och de innan har ju turnerat ganska mycket i Europa och just i den här fåran av åkte förband till ett band som heter Porcupine Tree till exempel, som är ganska stora i den här liksom mer brittiska proggvågen som kommer mycket, ja, mycket ur det här King Crimson och mycket i den ljudvärlden. Men sen har ju vi utvecklats till något annat nu, så vi håller på med ett nytt album. Mm. Och vi har ju spelat väldigt lite i Sverige, det är ju liksom utomlands. Och då är Micke Nilsén med också. Mm. Så vi håller på att avsluta ett album nu med det. Jag har gjort några filmmusikinspelningar.
Vilka filmer?
Ja, det får jag väl inte prata om riktigt än, tror jag.
Vad kul, det får du berätta.
Nej, men jag får liksom hålla det lite för mig själv. Men det lite sånt där hem, att man sitter och spelar in hemma här. Mm. Jag håller på med ett album med en gitarrist som heter Mats Pettersson, som är någon sorts ambient, alltså baserad på folkmusik och ambient. Mm. Vi håller på att avsluta. Och så är det Pelle. Sen har jag ju massa liksom idéer med vad jag ska ta vägen med nästa, mitt egna projekt. Jag släppte ju ett album här nu i maj med en amerikansk musiker som också är basist, som heter Bill Aswell, som släpptes i maj och har ju fått bra respons och sådär, tycker jag väl ändå, utifrån hur det ser ut idag med släpp och vad folk orkar ta in. Men det är mer sådana arbeten med att försöka söka sig lite mer utanför Sverige. Det är väl det som jag vill.
Kul.
Mm.
Och dina soloprojekt med basen. Jag tycker ju som sagt att det är jätteintressant att lyssna på. Jättebra.
Ja, kul.
Riktigt bra faktiskt.
Ja, men det är roligt. Nej, men att försöka hitta mer, spela mer med det också. Men det är lite svårsålt på något sätt. Jag tror man men det är också det där lite man märker att man klassiska lite så här. Det måste vara någon som tycker att det är skitbra som man har respekt för. Ja, men till exempel när här Lower Zone släpptes. Mm. Det är så kul hur det funkar just här i Stockholm då. Det här är jätteintressant. Då släpptes den skivan och Jan Gradvall skrev ju upp den skrev om den skivan. Alltså, jag tror jag fick så 10 samma dag eller under två dagars period så fick jag, fan vilken cool platta du har gjort. Det är jävligt bra det där. Det räckte med att någon skrev om det och tog upp det på ytan på något sätt, så, för att man ska liksom våga ha en åsikt om någonting. Det tycker jag väldigt, väldigt mycket i Stockholm. Att folk är, det måste finnas liksom det här språkrör eller smakrådet på något sätt för människan, för att man ska våga tycka om någonting. Man väntar tills det kommer.
Är det bra det här eller är det inte bra?
Och kommer inte.
Okay.
Då spricker det, för att det är ingen, någon måste ta liksom kommandot över någonting. Och det jag tycker det är, fan det är sorgligt att det är så. Och det är så vanligt. Det är liksom den här ängsligheten liksom, som jag tycker är fan inte klädsamt när man kommer upp i våra åldrar och håller på så där. Det är konstigt liksom. Jag förstår det när man är 20, 25 år, det ingår i utvecklingen. Man måste till slut så här, men vad är det jag tycker om, och släpp prestigen liksom. Folk som är kvar i det här som de alltid har varit kvar i, bara för att då är jag någonting. Men går jag utanför det så här, då blir det liksom, det blir okänd mark. Det blir liksom att jag kan inte identifiera mig det där, men med det som han eller hon gör nu. Så vad ska jag tycka? Mm. Och så råkar någon då säga, som är rätt person, att du ska tycka det här är bra. som det funkar. Alltså med just, det finns så många exempel som helst. Den där, att man inte kan ta egna beslut egentligen. Utan det, om det är 20 pers som tycker det är bra, då kan jag också tycka att det är bra. För att våga tycka att det är bra.
Men Rockis.
Ja.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
På
söndagsfika.
Ja, tack själv Frippe. Det var
jättetrevligt.
Kul
och lycka till med alla projekten.
Tack ska du ha.
Tack.